Det är dags för ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är den 26 juli när vi spelar in det här och vi spelar in lite, på lite olika håll. Jag sitter hemma och du, Niklas?
Jag sitter på kontoret men ska bila upp till våra norra breddgrader, höll jag på att säga, till norra Sverige här imorgon. Så att fortfarande på kontoret.
Härligt. Ja, du har kört på fram till uppesitta kväll i juli och sen är det lite välförtjänt semester, hoppas jag.
Jajamensan. Det ska bli skönt att ladda batterierna. Det har ju varit ett rätt turbulent år, så att har man inte haft gråa hårstrån tidigare så har man fått det nu.
Ja, nej, herregud vad det har. Vilket första halvår på börsen. Men får vi väl säga, andra halvåret kickade igång på ett betydligt trevligare sätt. Lite oväntat kanske.
Ja, och det får vi ju säga. Men vi har ju haft ganska trist börsår i den bemärkelsen att det har varit en lång ökenvandring i negativt territorium. Tittar vi på det smalare indexet OMXS30 så har vi faktiskt inte haft en enda positiv månad det här året. Om vi istället tittar på OMXSG, alltså breda börsen inklusive återinvesteringsutdelning, så har vi haft en positiv månad. Annars har det varit rött över hela brädet. Men nu ser vi ut att få en rätt rejäl renässans för lite blå siffror. Det har blivit en ganska het julibörs. Det har varit hett utomhus och det blir en ganska het julibörs på börsen också. Och jag tror att det här är ju någonting som vi alla har saknat ganska mycket, för vi har inte riktigt blivit bortskämda. När vi stängde första halvåret så sades det ju att det var sämsta första halvåret för S&P 500 på 52 år. Och det var sämsta första halvåret för Nasdaq någonsin. Det grundades ju 1971, så att det första helåret var ju då 1972. Men rätt rejäl stökig första halvlek får man ju säga.
Ja, riktigt trött första halvlek. Förhoppningsvis kan starten här i juli antyda någonting om andra halvan av året. Men vi ska inte ta ut någonting i förskott, utan vi ska fortsätta som vi alltid gör och att vara långsiktiga när vi investerar på börsen och ha en portfölj vi är nöjda med som har en bredd och där vi inte är för beroende av utvecklingen månad för månad. Men det vi tänkte fokusera på i dagens avsnitt, det är ju hur privatspararna har agerat under den här då heta julibörsen. Vad är det man har köpt och vad är det som man har sålt? Och det här är ju siffror som Niklas månadsvis grottar ner sig i. Och då tänkte jag att vi tar och kikar lite på det idag och vad vi kan dra för spaningar utifrån det.
Ja, och jag tror att det färgas väl kanske lite grann också av att vi ju befinner oss i juli, vilket är en rapportmånad där vi nu ser att bolagen visar korten för det andra kvartalet. Och jag vet inte vad du säger, Johanna, men jag tycker det känns som att den har varit lite bättre än vad man nog trodde, eller man var nog lite orolig för att det skulle vara en lite tuffare rapportsäsong. Det har ju varit en snårig terräng, men nu när det ser lite ljusare ut så har det nog adderat lite riskvilja. Vi ser att spararna fortsätter nettoköpa aktier, vilket man har gjort samtliga månader det här året. I februari i samband med invasionen av Ukraina så var det en hårsmån ifrån att se nettoutflöden, men faktum är att vi ändå har sett nettoköp under hela året. Men vad tror du om, är det rapportsäsongen som har adderat riskvilja här, skulle du säga?
Ja, men jag tror väl eller framförallt det att rapporten ändå har varit hyggliga. Bolagen har varit duktiga på att liksom navigera den här högre inflationsterrängen och så. Sen så är det väl också att börsen har väl fått lite vind i seglen ibland av vissa tecken på att framförallt Fed kanske inte kommer kunna höja räntan i den takten de hade velat. Men sen så kom ju det lite på skam igen när inflationssiffrorna kom in ytterligare högre än vad man hade förväntat sig. Så att det har ju pendlat väldigt, väldigt mycket och det är ett osäkert läge. Men helt klart har det ju varit en positiv börsmånad. Och det tror jag har påverkat spararna. Men det som jag är lite orolig för, om jag ska, den här lite ostrukturerade utsvävningen, men det jag är lite orolig för när det gäller rapporterna, det är att nu har vi sett starka rapporter, verkstad också, som är det tydligaste. Konjunkturbolagen har ju också rapporterat starkt. Även mer konsumentnära bolag, som kanske är beroende av privatpersoners konsumtion och så, har ju även de klarat sig relativt väl. Det jag är lite orolig för är att det kan komma en liten baksmälla i höst. Jag brukar vara ganska optimistisk, men det som oroar mig lite är det här att snart kommer verkligheten. Nu har vi, inte bara i Sverige utan i resten av Europa, USA haft, nej, vi har fortfarande sommarsemester. Man kör på, men sen kommer man tillbaka i höst till vardagen, och liksom de här elräkningarna som kanske har stigit ytterligare då när Putin har dragit åt gassnaran till Europa än mer. Att det blir då som man verkligen håller i plånboken, vilket kommer få en påverkan på ekonomin, vilket kan leda till den här befarade lågkonjunkturen. Det är lite sånt som oroar mig, att vi fortfarande är i happy days och över sommaren så kör man på liksom.
Ja, och det känns väl lite grann som att det kanske finns en YOLO-faktor där ute, för att låna en term som yngre förmågor svänger sig med, i det här med att you only live once. Så att vi har haft en pandemi de senaste åren, att det känns lite som kosläpp, att man ändå vill unna sig sommaren 2022. Man har ju sparat relativt sett mycket pengar, både i USA men även i Europa under den här pandemin. Så att man har ju torrt krut i ladorna. Inte alla, men många. Det här vet jag bland annat det svenska börsbolaget Intrum, som skrev i en av deras rapporter att man har haft ett högt sparande i Europa. Så att det finns ju en krockkudde där, men som du säger, till hösten så kommer vi tillbaka till verkligheten. Den här krockkudden, bufferten, den kommer vi ha tarvat på under sommarsemestern. Så att det blir intressant att se vad som händer i höst. Å andra sidan så har vi sett nu en uppgång på närmare 8% på börsen under juli. Det kommer efter att vi faktiskt noterade årslägsta den 1 juli. Så vi hade ju en lägsta punkt från invasionen och sen till den 7 mars. Men den har vi punkterat. Den nya lägsta var faktiskt 1 juli. Så vi har fått en ny lägsta nivå, så att vi står inte rejält mycket högre än den finansiella Marianergraven i år. Utan vi har precis varit där och lämnat. Och det kanske är någonting som gör att det känns lite bättre. För de orosmålen som du lyfter upp, de finns ju där, de är ju reella. Och vi har inflationssiffran som var jättehöga, 9,1% i USA nu här senast, och höga i Sverige också. De är ändå bakåtblickande. Och mycket av de här priserna som trycker upp inflationen har fallit tillbaka. Men det kan lika gärna vända. Nu ser vi att energipriserna har vänt upp lite grann de senaste dagarna. Recessionsoron är något som, hur konstigt det än låter, faktiskt skulle kunna vara bra för börsen. När långräntorna faller tillbaka etc. Att man kan få addera lite mera riskvilja och att man får lätta på gasen lite grann från centralbankshåll. Men här under uppesittarkväll så hade vi Elisabeth Koppelman med, som också har varit med i den här podden tillsammans med dig och mig, Johanna. Och som sa att men man kommer nog vara beredd att offra ganska mycket konjunktur för att få inflationen i schack. Så det är väl det som skrämmer. Om vi nu inte ser att inflationen toppar ur och så sakteligen börjar falla tillbaka, då kan det bli lite jobbigt. Och sen den här energikrisen vi har också, det är inte bra för europeisk basindustri. Och det är en rätt stor del av vinsterna som kommer från Europa för de svenska börsbolagen.
Nej, det är verkligen inte bra för europeisk basindustri, och nu så såg jag att idag i Bryssel så har EU-ledarna enats om att man måste sänka gasanvändningen med 15% här till vintern. Det var förvisso mycket lägre än vad man sa från början, men länder som Italien och Tyskland som importerar mycket gas slog bakut. Men det är ju högst påtagligt, och att det kan bli en ordentlig energikris här till hösten, vintern. Så att, har ni inte redan gjort det, se över energiförbrukningen i hemmet och hur effektiv den är och vilka källor ni har på det. Nu kan man inte göra jättestora grejer här på några veckor, men man får försöka göra det man kan.
Ja, man får försöka göra det man kan, och det är väl också så att stigande energipriser kommer att tidigare lägga investeringsbeslut både för hushåll, länder och i regioner när det kommer till energieffektivisering. Och det är ju klart att vi har ju många gånger pratat om Nibe och luftvärmepumpar i den här podden. Det är bara ett exempel på vad man kan göra för att kanske kunna få ner energiförbrukningen. Jag tror att den här fokus på det här kommer ju öka allt jämnt ju mer energipriserna också stiger. Men jag tänker med det här beskedet som du nu nämnde, att man har unisont kommit överens om att man ska sänka användningen av gas. Det är väl någonting som Sverige inte använder särskilt mycket av alls. Men som används exempelvis om man har en gasspis eller för uppvärmning eller för europeisk basindustri också. Är det inte positivt ändå att man har kommit överens här? För jag menar, det kan ju vara så att spanjacker tycker, varför ska vi behöva lida för tysk basindustri? Och de har ju liksom haft happy times under väldigt lång tid och också gynnats av den monetära unionen, för att den tyska D-marken kanske hade varit starkare annars än vad jorden har varit så. Och nu tycker man att Tyskland förlorar mycket på det här, och nu ska vi behöva offra oss, så att man kanske ville splittra länder inom Europa. Men nu har vi ju visat att man ändå har kunnat enats kring det här. Är jag ute på tunn is nu, eller kan man inte liksom, kan man inte tolka det här som att det är ett litet finger till Putin, alltså, men även i den här frågan, så här långt i alla fall, så håller vi ihop?
Jo, och det måste man väl ändå säga att det är, och det är väl vad många sådana här bedömare säger är Putins mål, att splittra Europa, och att man är rädd för att det ska ske. Så att helt klart är det väl bra att man har kommit till en överenskommelse, och det här nådde man ju även fast ett land som Ungern har sagt att de vill köpa mer rysk gas. Så att ja, det är väl ett styrkebesked för EU, som ju också är en sprungen som en fredsbevarande medlemsklubb, eller vad man ska säga. Det har ju sina rötter från efter andra världskriget, att man inte vill ha krig i Europa. Så att på så sätt är det väl ett enande tecken att man har kommit överens om den här frivilliga minskningen av gaskonsumtionen på 15% från då augusti till maj är där man ska mäta. Men som sagt, det kan nog helt klart bli kyligare här till vintern. Så att, ja.
Ja, och jag tänker så här också, när vi satt det årslägsta då 1 juli, så var ju breda börsen ner närmare 30%. Det var en hårsmån ifrån 30% ner då. Och då tittar man ju på inklusive återinvesterad utdelning då. Och det här är ändå rätt intressant, för även om det är så att stigande inflation, stigande drivmedelspriser, stigande elpriser, stigande matpriser, det har vi säkert inte sett det mesta av. Även om jag såg för några dagar sedan att vetepriset var ner 40% från toppnivån och faktiskt lägre än samma nivå innan invasionen av Ukraina. Och det är ju bara ett exempel. Det har ju fallit över hela brädet, oavsett om vi pratar om basmetaller, lädermetaller eller softs och spannmål etc. Vad än det egentligen är. Och här visar det väl kanske på att man är orolig för en recession naturligtvis. Men det är ju ändå på något sätt, bör det ju vara positivt att vi ser att priserna faller tillbaka. Och många aktier faller mycket, men som du sa här, och inte minst att bolåneräntorna tickar på uppåt också, det tränger ju undan konsumtionsutrymme för hushållen. Och det här bör ju ett och annat bolag fundera kring, om det är så att man har sällanköpsvaror. För en tusenlapp är ju en tusenlapp, men det är skillnad på en tusenlapp och en tusenlapp också. Ju fler hushåll har ju fler tusenlappar att lägga på mat än på sällanköp. Och sällanköp, bara det namnet, det är ju klart att det tyder ju på att det är någonting man inte köper särskilt ofta, men också någonting som man unnar sig på toppen, på marginalen, som grädde på moset om det finns pengar över. Och nu stiger ju kostnaden både för hus och hem och mat. Och då tränger det ju undan konsumtionsutrymme, och det vittnade ju Walmart om här igår när de kom ut och vinstvarnade och sa att inflationen tränger undan. Nu säljer vi mera livsmedel med låga marginaler på bekostnad av sällanköp med högre marginaler. Och sen efterfrågar man inte samma sak som man har gjort under pandemin. Och sen står man där och riskerar inkuranta lager där man måste realisera, alltså, sälja ut det här med ganska, ganska stora rabatter. Och det är kanske det vi står inför å ena sidan. Å andra sidan så har många bolag som säljer sällanköpsvaror också kommit ner ganska mycket.
Mm. Det har de. Gud, och ena sidan och andra sidan. Jag satt här och funderade på min egna portfölj. Jag bara, jo, men jag har det bolaget som är ett tydligt sällanköp. Ja. Medan jag har ju också de här bolag inom energieffektivisering. Och, ja. Det är väldigt tydligt vilka som har gått starkast i år och vilka som har gått käpprätt. Eller käpprätt, men ja, nästan så. Och då ligger energieffektivitetslagen på den mer positiva vågskålen. Men, det är bra att ha en blandning överallt. Men, vi ska inte grotta ner oss allt för mycket i min portfölj. Ska vi istället ta och kika på vad spararna har köpt och vad de har sålt?
Det kan vi göra. Låt oss ta fram gottepåsen. Och när, i och med att vi pratar om det här, så inser man ju att det är slutet på månaden. Alltid kul att se hur spararna har agerat. Och återigen så ser vi ju att fastigheter lockar, och det är ju SBB, den näst mest ägda aktien bland våra kunder, som fortsatt lockar till köp. Det är den mest köpta aktien under månaden. Och här kan vi ju se att fastighetssektorns motvind till synes på marginalen faktiskt har mojnat lite grann. Det har ju varit en rätt tuff period för fastigheter, och backar vi bak så kommer vi ihåg att sektorn föll omkring 50%, strax över 50% som mest under coronakraschen 2020, för att stiga över 50% i fjol. Och nu har man varit strax över minus 50%, alltså mer än en halvering sedan årsskiftet. Men nu ser vi ändå att KREX, eller Carnegie Real Estate Index, har bjudit på en återhämtning på 23% från årslägsta som inföll i början av juli. Så att lite mer vind i seglen får man väl säga. Och det vi har pratat om tidigare här under podden, inte minst när Peter Nordhammar också gästade, var ju den här stressade kreditmarknaden som ledde fram till en rejäl refinansieringsoro. Men det många fastighetsbolag har haft långa kapital- och räntebindningar, så man lite grann kanske kan övervintra den värsta oron och hoppas på att den dagen vi ska refinansiera våra lån, då kanske den här oron har blåst över. Och nu när rapporten har kommit under rapportsäsongen, så har det väl varit tydligt att det lite grann har lugnat marknaden. För min uppfattning är att det har varit ganska stor skillnad på vad bolagen säger och ser kontra vad börsen har tagit höjd för.
Ja, men visst har det varit det. Och sen beror det ju alltid på vem man lyssnar på. Jag menar, ett bolag har ju också intresset av att se positivt på framtiden. Eller i alla fall se med något mildare ögon än den mest rubrikskapande, ja, den som sätter rubriker på nyhetsdesken så att säga, eller på börsen. Så att det finns väl lite olika synsätt på det där, men det, som du säger, det har ju varit en stressad marknad, och medan bolagen påpekar att de har inflationsjusterade kontrakt, de har starka hyresgäster och så vidare, så att det är alltid svårt att...
Det verkar ju ändå som att ekonomin pinnar på, för det har ju du så förtjänstfullt sagt en gång historiskt här, att det spelar ingen roll hur fina indexklausuler fastighetsbolagen har och hur mycket rätt de har att höja hyrorna mot sina hyresgäster om det är så att konjunkturen inte tillåter att man inte har råd, för då har man inga hyresgäster kvar. Nej. Men uppenbarligen så verkar ju ändå konjunkturen vara robust, och vi hoppas att det kanske blir den här mjuklandningen som man pratar om. Alla hoppas på den, men vi får väl se om det blir så, oavsett om vi pratar om Sverige eller USA. Och SBB som är den mest köpta aktien, den har stigit 29% från års lägsta som var här under månaden, under juli. Men det till trots, så det här är ju en aktie där man har pratat mycket om refinansieringsoro, stigande räntor, risk för nedskrivna fastighetsvärden etc. Samtidigt som de också har sålt en hel del fastigheter för att försvara sin ambition om ett förbättrat kreditbetyg, vilket också gör att man får ner finansieringskostnaderna naturligtvis. Och sen vill man väl säkerställa att man också kan ge utdelning löpande både till aktieägarna och D-aktieägare. Den är fortfarande på jumboplats som man säger sedan årsskiftet med nedgång på 74%. Så att en rejäl uppgång på 29% sedan årslängsta, men fortfarande jumboplatsen. Och den har inte heller hängt med sektorkollegorna upp den senaste månaden. Så jag tror att en kombination av att det här är en av de mest ägda aktierna på plattformen, många ser den i portföljen, samtidigt som den inte hängt med upp med kollegorna. Så att man plockar upp en eftersläntrare, tror jag.
Ja, det tror jag också. Och om jag ser, vi ska gå in på nummer två här på listan sen, på köplistan, som ju är Sinch. Men både vad gäller SBB och Sinch så är det ju extremt tydligt liksom bottenfiske. Man har säkerligen haft den i portföljen sedan innan och nu tycker man att det faller och faller och faller och faller för mycket. Och då snittar man ner sig och plockar in mer. Må så vara, man kan ha massa argument för det. Det enda jag vill liksom, återigen som en tråkig papegoja, påminna om, det är ju i sådana bolag som både SBB och Sinch är exempel på, som har väldigt många aktieägare sedan innan. Väldigt många aktieägare som har en stark syn på bolaget. Man har liksom kopplat ihop sin portfölj mycket med det här bolaget. Ja, gör det, men se till att ha den här bredden och diversifieringen, för att det spelar liksom ingen roll om du tycker att marknaden har fel. Marknaden bestämmer, så att säga. Och ja, visst, i det långa loppet så tenderar ju aktiekurser gå dit vinsttillväxten går, men ändå ha den här bredden. Sen får du tycka att marknaden är jättedum och att blankar är jättedumma och allt sånt där, men det är ju trist om du inte bara ska behöva vara arg på det, utan att du också ska vara ledsen för att portföljen går ner väldigt mycket på grund av det här.
Ja, och där kan jag väl också säga att de kunderna som äger SBB eller Sinch har en väldigt bra riskspridning, och det gläder mig väldigt mycket. Mm. Och det kanske har att göra med att just har du så många aktieägare som vad SBB har, som är den näst mest ägda aktien på plattformen, då har du ju ofta rimligtvis också ganska god riskspridning. I och med att den finns i så väldigt många portföljer, och vi vet att snittportföljen hos oss ändå har en hygglig riskspridning. Ja. Men jag har kollat och insett att det är mellan 1-2% mellan SBB och Sinch av aktieägarna som enbart har SBB eller Sinch i portföljen. Medan den genomsnittliga kunden som har SBB eller Sinch i portföljen har en bra bit över 20 innehav.
Exemplariskt.
Snittkunden hos oss har 8,3 senast jag kollade, och snittkunden i hela Sverige, hela riket, har 5 bolag enligt Euroclear senaste rapport. Så att man har en god riskspridning, och jag tror att det är också väldigt viktigt när det stökar till, när det svänger väldigt mycket i aktier. Som du var in på här, du kan tycka att marknaden har fel, men det är ganska jobbigt att gå emot marknaden när den bara faller och faller och faller. Även fast jag tycker att man ska göra det om man är övertygad om att man har rätt. Men det är mycket enklare om man har en god diversifiering i portföljen.
Det är det. Det är det.
Vi får bjuda på att vi låter som papegojor här under sommaravsnittet. Och jag tänker mig också med Sinch här, återigen en blanka rapport där man bland annat pekade då på att upplupna intäkter hade räknats som kundfordringar istället. Där har man ju också lite bättre rätt till slantarna. Och sen såg vi att vdn avgick dagen innan rapport, även om bolaget då menade att det inte var kopplat. Så ligger det väl ganska nära till hands från spararnas sida att kanske ana att det ligger lite närmare till hands än vad bolaget själv kommunicerade kring. Det är ju naturligtvis spekulationer, men även där har det ju det har ju svängt på ganska rejält. I två bolag som ingår i OMXS30, det har ju varit en rejäl sväng om både upp och ner i de här bolagen.
Ja, det får man verkligen säga. Alltså, inget PRO-liga här inte. Vi går vidare på köplistan. Vi kan ju dra igenom dem och så kan vi se vilken vi återkommer till. För som sagt, det var SBB och Sinch på första platserna i vad man köpte. Sen kommer Saab, följt av Investor, Swedbank, Orrön Energy, Telia, SSAB, Volvo och Ericsson. Ganska spridda skurar. Saab är också ett bolag som ju har backat en del under månaden här. Men som ju ändå är det bolaget på storbolagslistan som har gått bäst hittills i år. Vilket ju också gjort att antalet aktieägare hos Avanza har fördubblats. Så att ja, Saab, det är väl kanske sparare som tänker aj, rackars att jag inte kom med på det tåget tidigare, och så tar man chansen nu när man ser när det har varit en liten nedgång i bolaget. Vad vet jag, det är spekulationer.
Ja, men det lär väl ligga nära till hands i och med att den har ju gått rejält bra. Det är ju också ett bolag och en aktie som har varit ett diskussionsämne i år med invasionen av Ukraina, där många fondbolag har omvärderat sin syn på försvarsindustrin och huruvida det är hållbart eller inte. Och nu sa du ju här också att man skulle unisont dra ner sin energianvändning, sin användning av gas, eller LNG, liquid natural gas, från Ryssland, eller Ryssland nu stänger av gaskranen lite grann, eller överlag, oavsett var det då kommer från, att man ska sänka sin förbrukning här under vintern. Det blir någon form av ransonering, och även det här ger ju ännu mer vind i seglen när det kommer både till energiomställning men också energieffektivisering. Sen är det klart att det inte är jättelång tid kvar till hösten och vintern. Hur tråkigt det är att säga, och det är kanske som att svära i kyrkan när vi sitter här mitt i juli eller närmare kanske slutet på juli då. Men det här måste skapa en delikat mylla för dig också, Johanna. Jag menar, nu med tanke på att du är ju hållbarhetsansvarig, och nu ser vi ju en dessvärre en tillbakagång, för energin är ju jätteviktig. Vi tänker kanske inte så mycket på den när allting bara är frid och fröjd, men när det inte är frid och fröjd, då är det nästan det enda vi kan tänka på, och då inser vi hur viktig energisektorn är för matpriserna och för basindustrin och för jobben och för vinsterna. Det genomsyrar ju verkligen allt, och vi ser ju inte minst vad energipriserna har gjort på inflationssiffrorna.
Ja, nej, energipriset är ju, eller energitillgången och energipriserna är extremt viktiga för en ekonomi, vilket vi har blivit bryskt uppvaknade om i år, om det är någon som hade missat det. Det är också fingret på hur väldigt viktigt det är att vi snabbt får till en fungerande, alltså att hela Europa ställer om. Sverige har ju en grön energimix, eller om så vill, fossilfri energimix med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Så den är ju fossilfri. Sen finns det ju många olika åsikter om just kärnkraften. Jag får ofta mycket påhopp där, kanske jag inte ska säga, men åsikter om att jag skulle vara så otroligt emot kärnkraft, det är jag absolut inte. Jag vill ha fossilfri energi. Det är det viktigaste för mig, och planerbar energi. Sen tycker jag att hela energimarknaden är väldigt svår att förstå, det med överföringskapacitet, och det är mycket terminologi och mycket liksom teknik som jag inte är helt haj på, men det är viktigt att övriga Europa ställer om, har fossilfri energi, och det ska inte vara kolgruvor och kolkraftverk som öppnas upp, utan det bör vara sol och vind och ja, eventuellt kärnkraft.
Ja, eventuellt kärnkraft, den här gamla dängan, sol, vind och vatten. Och jag tänker mig att jag har väl en del idéer också för hur du och jag och du som lyssnar på det här ska kunna lära oss mer om energi, energimix och den terminologin man behöver ha koll på. Kanske så till den milda grad att vi börjar förstå våra elräkningar också. Men det får bli till
alltså,
hösten.
Herregud. Ja, det är inte så lätt.
Det är inte så lätt, det får bli till hösten. Jag har lite idéer på teman för avsnitt där vi kan grotta ner oss kring det här. För jag menar, det här sätter ju ändå fingret på energiomställningen, behovet av det. Och det kommer ju säkert finnas flera olika vinnare här. Och naturligtvis vill vi som sparare och investerare också hitta bolagen som kanske kan tänkas lyckas med det här långsiktigt. Och också Johanna, när du säger att det ska vara planerbart. För det man pratar ju om där med intermittenta energislag med exempelvis solen som... Den lyser ju inte alltid och vinden blåser ju inte alltid. Jag var på Kanarieöarna här för en tid sedan och då var det vindsnurror banne mig överallt. Och jag blev så nyfiken kring det här och läste på lite grann. Och då insåg jag att Kanarieöarna, de har det ju lite tufft för att de är så beroende av importerad fossil energi. När man har dieselaggregat exempelvis då. För att generera elektricitet. Så att jag menar, vi är ju fortfarande bara i begynnelsen av den här energiomställningen. Den här omställningen behöver vi naturligtvis göra. Och jag menar, någonting som är intressant här också är ju exempelvis energilager. Tänk de som har eller vill installera solceller på taket. Det är ju lite jobbigt ifall när solen lyser som allra mest mitt på dagen. Ja, men då är du på jobbet. Då konsumerar du inte jättemycket energi där hemma. Och utan då får du sälja tillbaka den här energin, elektriciteten till nätet till kanske en billig peng. Och sen när du kommer hem på eftermiddagen och slår igång spisen och slår igång datorn och tvn och allt vad det kan tänkas vara, ladda barnens paddor och allt vad det är. Då konsumerar du mer elektricitet men då lyser inte solen och då får du köpa från nätet till en dyrare peng. Det här blir ju lite jobbigt naturligtvis. Då är det ju ganska härligt att kunna ha ett sånt här energilager, ett batteri. All elektricitet som genereras på dagen laddas i batteriet, konsumeras på kvällen. Och sen på natten om batteriet är lite tomt, ja men då kan du köpa in från nätet om priset faller på Nordpol också. Och helt plötsligt har man ett ganska smart hem där man kan managera de här prislapparna för mig som hushåll men även för samhället i stort, effekttopparna. Så att jag tror att vi bara är i början av det här. Jag tror att det här kan vara jättespännande framåt. Men som alltid, det gäller ju att hitta guldklimparna. Och det är väl som att leta en nål i en höstack. Men vi kommer säkert ha en del avsnitt i höst kring det här för hur man ska tänka. För det här är verkligen spännande. Och den potentiella energikrisen i Europa sätter fingret på det. Helt enkelt tycker jag.
Mm, det tycker jag med och jag tror att det både som privatperson med en elräkning och som investerare finns alla anledningar att lära sig lite mer om det här. För när jag letar investeringar så är det här i alla fall någonting som jag har med i kalkylen.
Ja, och jag ska också bara säga en grej som jag kommer på nu också. Det är ju, vi pratar mycket om just det här med energieffektivisering. Och det är ju lite grann att man får ju gräva där man står. Man får ju göra det man kan. Och igår så är det faktiskt första gången som jag såg att ett tyskt fastighetsbolag flaggar för att de vill sänka den lägsta innertemperaturen i vinter.
Ah,
och uppmana tyska politiker att göra det här också. Eller uppmana dem att godkänna den här åtgärden för att alla måste bidra lite grann givet situationen vi befinner oss i, vad väl land är meningen då?
Ja, nej, men jag läste också om det där och att man uppmanade politikerna att det måste godkänna, för det finns ju så här det finns regler om vad lägsta temperaturen får vara i bostads eller vad hyresgäster och så har rätt att kräva i alla fall. Och där var det ju att man menar att den nivån bör sänkas. Och det låter väl någorlunda rimligt. Jag är uppvuxen i ett hem där min pappa är lite försiktig av sig, kanske man ska säga. Och det har alltid varit det. Men ta på dig en tröja om du fryser, här höjs ingen temperatur. Och jag är likadan själv. Jag gillar att ha det svalt inomhus, jag tycker det är lite fräschare. Och med de här priserna så... Alldeles självklart att jag hellre tar på mig ordentligt med en tjocktröja än att frysa. Men det där är ju ingen fråga för dig Niklas, för du fryser ju aldrig. Så att...
Nej, men jag fryser aldrig. Men sen tänker jag mig också det här med innertemperatur, innerklimat. Det ska man ju också säga att bor man i en hyresrätt och känns som att man har bastat i lägenheten under sommaren, så finns det faktiskt krav även på ovansidan hur varmt det får vara. Mm. Men sen tänker jag det här med innertemperatur, klimat. Det poddade jag för en tid sedan med System Airs grundare. Och han berättade att det här är någonting som får allt mer fokus i andra länder, exempelvis i skolor i Tyskland, där man börjar inse att klimatet inomhus kanske är ganska viktigt för ungdomarnas lärande. Och det är bara att gå till en själv. Hur effektiv och produktiv är man om man bastar på jobbet? Och då inte för att man sitter i en fysisk bastu, utan för att det är alldeles för varmt. Då blir man ganska improduktiv. Så det här med att installera energieffektiva, energisnåla klimatanläggningar, det kanske vi ser som en självklarhet i Sverige. Men det är inte en självklarhet överallt. Men det här är ju nästan så att man kan prata om en investering. Alltså att investera en peng som ger mer pengar tillbaka än vad det kostar att installera den här klimatanläggningen. För att man faktiskt blir mer produktiv mellan kollegorna. Det här är ju också en liten utsvävning, men också någonting jag brukar fundera kring ibland, att man nästan kan titulera det som en investering.
Det tror jag verkligen att man kan. Ska vi gå vidare? Vi hade då alltså, vi hann mer om tre mest köpta bolagen, SBB, Sinch och Saab. Och från Saab svävade vi oss ut i ESG och energisaffären. Men efter det så var det då som sagt Investor, Swedbank, Orrön, Energy, Telia, SSAB, Volvo och Ericsson. Lite spridda skurar. Men om vi tar och kikar på säljlistan då. Då har vi Swedish Match, Tesla, H&M, Evolution, Camurus, Fortnox, Volvo Cars, Hexatronic, Truecaller och Embracer. Vad är din känsla där, Niklas?
Ja, men också lite spridda skurar. Och här kan vi väl säga att börjar vi med Swedish Match. Den är ju fortsatt på säljlistan, toppar säljlistan. Och det kanske inte är så konstigt heller. Den här aktien är ju budaktuell. Vi har ju fått ett bud från Philip Morris på 106 kronor per aktie. Och acceptfristen här löper ju ut i slutet på september. Det har ju varit en trygg boj i börsbukten för alla aktieägare naturligtvis. Om man inte har gjort någonting ännu när det har varit lite stökigt på börsen. I och med att ett bud föreligger där man tror att det här kommer att gå igenom. Ja, men då kommer ju inte aktien pressas särskilt mycket även om börssentimentet surnar till. Det är ju någonting vi också har sett med Activision Blizzard i USA när Microsoft har lagt ett bud på 95 kronor per aktie. Den är inte riktigt där, men den står och stampar vatten lite grann. Det kan inte falla lika mycket som börsen om det surnar till. Och det här kan ju vara ganska klokt ändå, kanske om man nu tror att budet kommer att gå igenom och att det inte kommer ett högre bud eller sådär. Att sälja av aktierna, för vissa betalar säljkortage. Det behöver du inte om du väntar till pengarna som förväntas trilla in då, om budet går igenom, under första halvan oktober. Och sen kan man ju sätta de här pengarna i arbete någon annanstans. För som jag sa här i början på juli, första juli, så var breda börsen i nästan 30%. En aktie som har fått ett bud på sig som har gått bra, den var på plus redan innan budet. Sälja av den där, få loss lite pengar och återinvestera i någonting som har tagit rejält med stryk. Det behöver inte alls vara dumt. Och sen ser vi ju Tesla också. Den mest ägda amerikanska aktien bland våra kunder. Har tappat lite ägare under månaden. Och sen H&M som borde ha aviserat återköp om 3 miljarder kronor. Och sitt utträde ur Ryssland. Här tänker jag mig, den har gått lite bättre än börsen. Här tänker jag mig att man kanske säljer av för att stuva om i portföljen. Den har ju också stått och trampat vatten. H&M ska vi komma ihåg, den toppade 3 mars 2015. Så det börjar ju vara ett tag sedan. Och du sa ju här tidigare i podden att aktier tenderar långsiktigt att gå dit vinsten går. Och vi är ju ganska långt ifrån fornstora dagar när det kommer till lönsamhet i H&M. Samtidigt så har de fått en skjuts faktiskt senaste tiden efter nu pandemin, om man så säger, om man nu kan kalla det här efter pandemin. Det har blivit lite exotiskt att gå i fysiska butiker. Man fortsätter nettostänga butiker, vilket har varit den här frågan från marknaden under lång tid. Varför fortsätter ni öppna butiker? när man öppnar en del. Men man netto stänger nu. Lite exotiskt att gå i butikerna. Jag vet inte hur stor tillväxtfaktor Ryssland har varit. Men jag tror att för de flesta bolagen är det ju ganska svårt att vara kvar i Ryssland med det som nu händer.
Ja, nej, det blir ju en kostnad av andra skäl om inte annat. Det är ju ett, ja, det skulle nog inte tas emot väl hos deras kunder i övriga världen.
Och sen har det varit stökigt i Kina för H&M också.
Ja.
Så att de har ju åkt på de har ju haft lite otur.
Ja. Men framförallt så har väl H&M också lyckats med att de har minskat sitt varulager heter det. För första gången på länge sedan såg man en liten minskning där. Och så att de har nog träffat rätt i kollektioner helt enkelt, haft en stark försäljning och varor som kunderna vill ha.
Ja, men det får man ju säga. Det får man ju faktiskt ge dem. För det sa de ju precis. Det var betydligt mindre rea och mer fullprisförsäljning. Och så har ju inte varit fallet tidigare. Och med den vinstvarningen som vi fick från Walmart igår då, när det här spelas in, så vittnar ju de om precis tvärtom. Där står man ju förmodligen med väldigt stora varulager. Och det är lite mera inkuranta vindar som blåser. Alltså det är varor som kunderna inte riktigt efterfrågar lika mycket nu som tidigare. Lite grann där H&M befann sig för något år sedan. Av olika skäl dock. Nu är det ju många bolag som står med lager som kunderna inte efterfrågar för att man har ändrat sitt konsumtionsbeteende efter pandemin.
Och för att bolag kanske har bunkrat lite för det har varit sådana enorma störningar i leveranskedjan.
Exakt.
Då har man bunkrat lite extra och kanske varit glad för det man har fått tag på och så har inte det egentligen varit det som man säljer mest av.
Nej, och sen är ju inte H&M det här typiskt sällanköpsbolaget heller. Du går ju inte att köpa kläder till vardags så som dagligvaror och så som livsmedel. Men är det så att du vill fortsätta köpa kläder samtidigt som det blir dyrare vid pumpen och det blir dyrare när du betalar elräkningen och när du handlar mat och när du ska betala ditt bolån, så är ju H&M ändå ett alternativ där du kanske får lite mera kläder för pengarna oaktat kvalitet, men mer kläder för pengarna, så att de kanske klarar sig bättre i det klimatet vi är på väg in i.
Mm. Det ska bli väldigt spännande att följa.
Och en aktie som jag tycker sticker ut lite grann här, som man har tagit hem lite vinst i, det är ju Hexatronic. För att där vittnar det ju ändå om att bolagen är sin egen lyckas med. Och egentligen oavsett hur ekonomin mår så kommer det alltid finnas tillväxtfickor. För de som har långt minne kommer ihåg att Hexatronic var en aktie som steg 557% förra året och vinnare på Stockholmsbörsen. När vi gick in i 2022 där börsen toppade 4 januari så lyckades de kabla ut en omvänd vinstvarning för första kvartalet. Och inte långt därefter, ungefär ett kvartal senare, så kablade de ut en omvänd vinstvarning även för andra kvartalet. Och det får jag väl ändå säga, det tycker jag är mäkta imponerande faktiskt och visar på att det faktiskt det finns fog för uttrycket man är sin egen lyckas smed.
Ja. Det var en positiv nyhet ur många aspekter. Tiden går fort när man har roligt, Niklas. Vi kanske ska låta våra lyssnare gå tillbaka på sommarlov.
Vi låter våra lyssnare gå tillbaka på sommarlov. Sol och semester på Johanna. Tusen tack för den här podden. Och stort tack för att du lyssnade på det här.
Hej då!
Hej då!